Vi drar bibelversen direkt, så hinner predika lite också. Apostlagärningarna 16, den fortsättning som jag hade för 5 veckor sedan när jag senast talade. Låter så här. När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute, grep de Paulus och Silas och släpade med dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sade: de här människorna stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som vi romare inte får anta eller följa. Även folket gick till angrepp mot dem, och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse. Och fångvaktaren fick en befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sån befallning satt han dem i innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud, medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. Jag tror det är lite huller om buller med texterna, men det gör inget. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Förra delen som jag talade över då för 5 veckor sedan, så försökte jag lite tala om vikten eller det fascinerande upplevelsen av att få ett förvandlat, förnyat sinne. Jag försökte lite säga att när vi blir på nytt födda genom den heliga ande, så går det inte längre att tänka illa om våra medmänniskor. Det går på något sätt, det är så att Guds egna tankar blir våra tankar. Så att vi börjar väl signa och älska vår oälskade omgivning. Och det är svårt och jobbigt ibland, men det är därför vi är så beroende av den heliga ande. För det går inte med mänsklig vishet eller kraft att tänka att nu ska jag börja tänka positivt. Speciellt inte när vi är en omgivning av människor som inte alltid älskar oss. Jag vet inte hur det är med dig, men jag har ibland en par sådana runt mig. Och det är man ju beroende av att någon annan gör verket i oss. Och det som är så fascinerande med Gud och den heliga ande, det handlar bara om honom. Han handlar väldigt lite om oss, men handlar bara om Gud. Så som församling är egentligen vår enda uppgift att vi ska bli mindre och Gud ska förhärligas. Förhärligar vi inte Gud som församling, då bygger vi nog på fel grunder. Men när Gud får bygga sin församling och han sänder sin heliga ande till oss, då händer det någonting med oss. Och idag ska vi lite försöka mig på att beskriva något av det mest fascinerande inom den kristna tron. Nämligen Guds förmåga att göra stora saker då vi är som mest brustna och svaga. Jag tänker då på Paulus och Silas i den här situationen. De hamnar i fängelse på grund av att de har befriat en kvinna. En kvinna som har varit besatt av en ande och troligen haft ett väldigt svårt liv. Paulus och Silas räddar den här kvinnan. Och det slutar med att Paulus hamnar inför domstolen. De blir av med kläderna och piskas en 40 rapp troligen. För det var det man piskades med när man hamnar för sån bestraffning. Och jag kan säga det som jag läst lite historik, romersk, ska jag säga tortyrhistorik, att det var ju inte bara en enkel bestraffningsform, de här piskningarna. De var ju så brutal att du till och med kunde dö av den. Så Paulus och Silas som gör goda gärningar och sprider Guds rike på jorden, vad som händer dem att de blir inför folket, inför domstolen, av med kläderna och fullständigt sönderpiskade, sen instängd i den innersta cellen. Det är ju inte som strandhotellet här med fönster och havet, utan in i den mörkaste hålan, troligen sönderblödda. In i stocken, in i den mörkaste hålan, dit med dem. Och vi läser senare kapitlet, det kommer först nästa vecka. Men vi ser också att de troligen inte ens fick sina sår behandlade. För det står sen senare att fångvaktaren behandlade deras sår. Så de var där inne sönderslagna och lemlästade in i den mörkaste cell i denna fängelsehåla. Sen kommer ju någonting av de mest fascinerande avsnitten, jag tycker hela, en av de mer fascinerande i hela skriften, det är att Paulus och Silas där i stocken stämmer upp till lovsång och bön. Den naturliga reaktionen för människan, i alla fall människan Anders Olin, det är inte lovsång volym 2 just i det fallet, utan det är mera klagovisorna i Gamla testamentet, som när man läser dem egentligen också en form av lovsång. Men den mänskliga reaktionen när du är med om sådana här orättvisa behandlingar, det är ju inte bara att tacka Gud, utan det är ju ack mer än tack. Och resultatet när Paulus och Silas börjar be och sjunga lovsånget till Gud, egentligen är det två stycken saker som händer. Förstår att fångarna runt omkring dem lyssnade till dem. Sen får vi det fascinerande ögonblicket där en jordbävning äger rum och på något märkligt sätt så faller bojorna av och dörrarna far upp. Och det ska vi predika om nästa vecka, så det spoilar jag inte just nu. Men en observation som kan göras är att många av de mäktigaste under som Gud har gjort och gör äger rum under stunder av prövning och smärta. Och hur det kom sig då att Paulus och Silas valde den här vägen, det kommer jag snart in på, men innan dess vill jag ge några tankar. Jag vill visa på något sätt hur vi människor oftast reagerar när de här sakerna inträffar, både oss själva och våra medmänniskor. Vi har en par situationer i skriften i evangelierna där Jesus får frågan om en del människors öden. Och vi kan läsa Johannes 9 och Lukas 13 så här. Hans lärjungar frågade, rabbi, alltså det till Jesus, vem har syndat så att han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar? Men om han föddes blind, när han själv syndat, kan man ju ställa sig en fråga. Sen Lukas 13, vid samma tid kom några och berättade för Jesus om Galileernas, vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. I princip betyder det att Pilatus hade haft livet av de här människorna. Människans vanliga respons när saker och ting händer oss är att hitta naturliga lösningar på utmaningar som kommer mot både oss och våra medmänniskor. Men den naturliga reaktionen borde vara det som Rebecka sade, att vi riktar vår blick istället för det naturliga till det onaturliga, till det gudomliga, det osynliga. Till honom som har all makt på himmelen och på jorden. Han som är universums herre. Det är dit som den här, på något sätt, reaktionen borde riktas. Att vi riktar vår blick mot honom istället för våra omständigheter. Och det är så enkelt att säga, men jag vet, så svårt att göra. För alla vi som har utstått prövningar, och jag vet att ni nästan alla här är såna människor. För vår naturliga respons är alltid likt Adam. Antingen gömmer vi oss, eller så skyller vi ifrån oss. Adam gömde sig i buskarna när Herren kom. Och sen när väl han kom ut ur busken så skyllde han på Eva. Och det är två vanliga reaktioner som vi gör när vi ser utmaningar som händer oss och utmaningar som händer våra medmänniskor. Ofta tänker man felaktigt så här, ja, vad den människan får nog vad hon eller han förtjänar. Eller vad har den människan gjort för att den människan ska lida så mycket just nu? Och jag tror att om vi ser på våra medmänniskor och dess svårigheter på det sättet, så använder vi samma tankefel som lärjungarna hade när de kom fram till Jesus och frågade, vem har syndat då den här människan får lida? Och min poäng kommer här. Det är att vi söker fel väg. Vi söker efter fel snarare än att vi böjer knän tillsammans med de lidande människorna. Jag skulle vilja utmana oss så här. Att många gånger kan lösningen på en människas utmaning vara att du orkar be tillsammans med en människa som själv inte orkar göra det. Att du får komma ner och dra ner Guds rike till en människa som kanske har tappat allt hopp. Som lever i totalt mörker och inte ser något ljus, ser ingen lösning. Det är ett stort berg framför den människan, så den orkar inte ens be. Och vad vi tror jag borde bli bättre på som troende, är att vi kommer och säger, ja men vi ber. Jag ber istället för dig. Och så ber vi tillsammans för den här situationen. När jag har utmaningar och problem, det bästa man kan säga till mig det är, Anders, jag ber för dig. Jag kan ärligt säga att jag upplevde någonting som hände samma dag som en av de här bönegeneraldamerna i församlingen flyttade hem till Herren. Varenda gång jag såg henne, var hem till henne, träffade på henne här i församlingen, sa hon till mig, Anders, jag ber för dig varje dag. Det är guld värt att ha sådana människor runt omkring dig som säger, jag ber för dig varje dag. Alla människor behöver en sån armé med människor runt omkring oss. Som inte söker efter fel, inte söker efter brister, utan söker efter Gud. Och drar ner Guds rike en människa som just nu kanske famlar i dödsskuggans dal och varken ser ut eller ser in. Jag tror det mäktigaste vi kan göra i sådana situationer där du går till den människan. Du säger att nu böjer vi våra knän tillsammans och jag ber för din skull att Guds rike ska komma just där. Och vem vet vilka mirakler som kan äga rum just då. För min erfarenhet är att några av de mäktigaste stunder tillsammans med Gud har inträffat just genom denna vandring genom dödsskuggans dal. Då vinden blåser som hårdast verkar det som om Gud kan gripa in och än en gång bevisa att han är Gud. Jag tänker på situationen när Jesus och hans lärjungar befann sig på den här båten och det stormade och Jesus sov. Och de väckte Jesus. Och Jesus såg på dem och sa det, varför har ni så liten tro? Och en viktig observation som slog mig bara för några veckor sedan när jag läste texten för gång 101. Mitt i den situationen när Jesus säger det här, varför har ni så liten tro? Så pågick ännu stormen. Jag tror att vad vi behöver lära oss ännu mera, det är att ge varandra ord från Gud då det blåser som mest. För det går att höra Guds röst mitt i ditt livs största stormar. Och det först efter han sagt det där, varför har ni så liten tro? Det bara stormar på där. Det efter det så stiger han upp, talar till stormen och allting blir bara stilla. Jag skulle uppmuntra dig, om du finns här inne så har trons gåva. Rent statistiskt sett så borde vi ha en 10-20 sådana personer. Om vi talar om de andliga nådegåvorna här. Har du trons gåva, alltså den här förmågan att bara tala in tro i en människas liv. Aktivera den. Fråga Gud, finns det någon människa som just nu har ett berg i sitt liv som måste flyttas på? För trons gåva tror jag är så extremt viktig i den tid vi lever i. Där så många människor kämpar. Där så många människor upplever att de har de här bojarna på sig mitt in i fängelsehålan. Men det är just de här stunden som trons gåva kan komma in och bara smälla bort bojor, band, bindningar. Och komma med Guds frihet i den heliga andes kraft. Nu vet jag dock att det är en sak att stå här och säga dessa ord, men annan att leva ut dem när vardagen kommer emot oss. Och jag vill tänka tillbaka då på Paulus och Silas då som har sin lovsångskonsert i fängelsehålan sönderpiskade. Vad var det som gjorde att de reagerade på detta vis? Då behöver man läsa lite in sig på dessa människor. Och vi har några bibelverser som beskriver Silas och Paulus. Om Silas så står det så här. Judas, och Silas som själva var profeter. Uppmuntrade och styrkte bröderna med många ord. Första Korintherbrevet 12, 10 och 11 står det så här. En får gåvan att profetera. Men i allt detta verkar en och samma ande. Om Paulus, Saul min broder, den han har omvänt sig. Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Min tanke är alltså detta, att i dessa två människors liv så det avgörande tror jag det är att vi är uppfyllda av den helige ande. För när stormen kommer mot oss och någonting det blåser och viner och har sig, då anden i oss, den bara manar oss närmare Gud. Den manar oss närmare fadern. Det är någonting som inom oss bara ropar, det Abba fader. Alltså det barnsliga ropet från vårt inre djup. Det bara sträcker sig till Gud som en initial reaktion. En dålig bild, men jag tänker när jag stiger på en nål eller en legokloss, både och finns det hemma hos oss nu för tiden. Så den normala reaktionen, du är aj. Väldigt djup bild här. Men jag tänker också när någonting kommer emot oss av svårigheter så ska den normala reaktionen bara vara Jesus, hjälp mig. För det är anden i oss som alltid för oss närmare fadern. Så jag tror att vad vi behöver mer av i den här församlingen, det är mera av den helige ande. Det finns en makaber, jag måste få använda det ordet någon gång. Det finns en makaber kraft i den helige ande. Det är en gudagiven kraft som dels vittnar om att vi är Guds barn. Men också en kraft som får oss att hantera situationer på ett gudomligt vis. Jesus säger att när den helige ande kommer över dig ska du få kraft att vara hans vittne. Så jag tror vad våra böner, vad min bön är. Herre, ge mig mera av dig. Så det får bli mindre och du får bli större. Så att jag kan börja hantera mina utmaningar som kommer emot mig på sättet som Gud har tänkt. Jesus säger, det lite teologiskt kryptiskt, om det är Johannes 9 och 2. Att vem har syndat? Är det han själv eller hans föräldrar? Då svarar Jesus, ingen har syndat. Det är för att Guds härlighet ska uppenbara sig. Man kan fundera om en ska en människa blind så länge för den saken skulle. Jag tror poängen är inte den. Poängen är bara den att varenda utmaning som du och jag möter på är ett tillfälle för Gud att bli förhärligad. När vi hanterar situationen på det sätt som Gud har tänkt. När du böjer dina knän tillsammans med en människa som har det svårt och kämpar. Då kan Gud bli förhärligad genom att Gud verkar på något märkligt och fint sätt ofta i våra utmaningar och svårigheter. För min erfarenhet har visat mig att vad Gud allra mest är mån om, det är relationen till oss. Och att bli förhärligad. Att han ensam ska få all ära och bli prisad av alla människor. Därför ska vi inte vara förvånad om Gud griper in i situationer där allt hopp till synes är fjärran. Och lyssna, eftersom i dessa stunder är han garanterad av att få just all ära. Det är den stunden vi förstår Guds ord till Paulus. Min nåd. Han hade ju fått en törnetagg. Han ville ha bort den. Skulle det vara jag som har bett mer än tre gånger. Men tre gånger bad Paulus att den skulle ge vika. Och då svarar Gud så här. Min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Det är när vi får bli svaga och små och Gud får bli större. Jag tror det är så Gud vill ha det. Paulus hade en sån märklig glädje i sin svaghet. Jag tänker på när han ska försvara sitt apostlaämbete en par kapitel tidigare. Så väljer han att göra det genom att beskriva alla lidanden, svårigheter och utmaningar som han har gått igenom. Och varför det? Jo, för att När han ska försvara sin tjänst och sitt liv, då väljer han istället för att ära Gud. Och visa att till och med genom alla mina utmaningar, och han hade ju haft en och annan utmaning. Han har blivit stenad, piskat 3 gånger 40 minus 1. Och han hade flytit på någon planka. Han hade levt bland rövare, i kyla, i mörker, i allting hade han. Och dessutom hade han omsorgen över alla samlingar. Alltså det var en CV som var ganska bred och utmanande. Men han väljer att berätta om dessa utmaningar för att visa hur beroende av Gud han är. Att även, som David säger, då jag vandrar i dödsskuggans dal, så är han med mig. Och det är inte fascinerande, kära vänner, att ha en Gud som är stor och mäktig och med oss, till och med när vårt liv är nära konkursen. Det är inte vi måste visa upp en präktig fasad och synas och spänna våra andliga muskler, religiösa muskler, utan vi får vara oss själva mitt i vår brustenhet, så får Gud träda in och göra det som bara Gud kan göra. För vad Gud vill egentligen med sin församling, det är att han ska bli känd och förhärligas. Jag minns första sommaren då jag och Julia var gifta. Hon strategiskt for iväg på team 6 veckor. Jag menar, efterhand du är dumt, men man var ung och dum på den tiden. Och 6 veckor ute i Europa, så lämnade hon mig ensam hemma. Och jag minns en dag fortfarande, där det kom hela gamla naturens besök. Och hela mig själv ville gå ut i syndens träsk och göra en syndig karriär tillbaka. Och allting bara kom plötsligt som en våg över mig. Och jag minns det enda som bet, det var att jag under en timmes tid bad i den helige ande. Var det lätt? Jo, efter minut 60. De första 59 var med en skakande erfarenhet. Men efter man bad en timme den heliga ande, bara kände man att det bara bröt igenom. Och man fick uppleva tillbaka den här friheten som jag tror Gud har kallat oss in att leva i alla områden i mitt liv, i det där området i alla fall. Det finns en kraft i den heliga ande som kan till och med stå emot frestelser och synd i ditt liv. Det är därför vi behöver mera av den heliga ande. Jag minns ett annat tillfälle då samma sommar och samma jul jag var borta. Och den heliga ande bara bulta i mig. Nu Anders, är det dags att du ska försona dig med din far. Och som 26-25-åring var det inte kanske det mest populära som Gud har sagt till mig. Jag minns ännu den där dagen när jag per automatik sa till mig själv, Anders, vad håller du på med? Jag tog upp telefonen så slår jag in min fars nummer. Och jag såg på mig, jaha, håller jag på att ringa min pappa? Och så hör jag att han svarar, vad ska jag säga nu då? Men det slutar med att jag och min far försonas just den stunden. Och jag tänker så här, kära vänner, att för min del var det 2 situationer, och men kanske lindriga besök i olika fängelsehålor där jag fanns och befann mig i. Men där Gud trädde in i sin nåd, skakade om min fängelsehåla så att jag fick komma ut i frihet. Det finns en frihet som du kan få uppleva och som du har rätt till att leva i. Jesus säger nämligen, jag ska just gå in i landning, att han ska ge oss den helige ande. En annan hjälpare. Den benämningen använder han i Johannes. Jag älskar det ordet hjälpare. För Gud är inte bara vår frälsare och herre. Han är också vår hjälpare. I nöd, men också i glädje. För där Gud griper in, där förhärligas han. Och inte bara i ditt liv, utan också i din omgivning. Och jag tänker på det som för min del är så fascinerande berättelse. Pelle piskade mig förra veckan, måste ju använda gamla testamentet. Det tycker jag gör också, nu som då. Men jag tänker på Jakob. Jakobs farfar var en liten halvluren rejare. Han for till Egypten och sa till någon egyptisk herre att det här är min syster om sin fru. Mycket ont har jag gjort i mitt liv, men så långt har jag inte ännu kommit. Och inte bara en gång, utan flera gånger. Och så kom alltid Gud och talade till den där fara, hon är nog drömmar på att det ska inte röra den mannens hustru. Och så kommer hans son Isak. Och Isak gör ju likadant. Det här är min syster. Jag menar, någonting, man skulle kunna lämna frun hemma eller något annat sånt, men det gör han i alla fall. Och Jakob föds in i samma bana. Där han luras och luras. Han lurar ju först födelserätten och så får han ju tillbaka när han ska gifta sig med sin drömhustru och sen får drömhustruns hustru som för honom inte var lika tilltagande för ögat. Det står så. Han upptäcker det också på bröllopsnatten, men den detaljen svarar till en annan gång. Och så håller han på och lurar och har sig. Han lurar till sig lite får och lamm och sånt av morbror och så far han iväg. På vägen tillbaka så får han höra att hans bror som han har lurat förstfödelserätten av är på väg med ett par hundra man. Och Jakob tänker, nu ska vi luska ut det här. Så han delar upp hela sina ägor och sina barn och familjer i två led och själv satt han sig längst bak. För han tänker, om det anfaller ena ledet och far jag med andra flanken och gömmer mig någonstans i Moab eller vad han nu tänkt fara. Och så hade han planerat allting. Nu ska jag planera ut en lösning på den här situationen, min fängelsehåla där jag just sitter, där människor har varit så dumma mot mig hela mitt liv. Men sen någon dag, i princip dagen innan, han ska möta Esau, eller någon av släktleden i alla fall, så möter han Gud. Och så att han brottas med Gud. Det är på något sätt att Jakobs ego brottas ner, modelleras bort det hårda, det skalet, den här fasaden som han hade byggt upp under så många år, den bara försvinner. Och kvar finns en Gud befruktad Jakob. Och denna Jakob som har mött Gud och numera haltar fram till Esau, för Gud gav en hälsning på höften, så står det att Esau springer fram och omfamnar Jakob. Och han säger, när jag ser ditt ansikte, det är som jag såg en Herrens ängel. Jag menar, han var dagen innan på väg med svärd, men då kommer han istället med fredspipan, den andliga fredspipan, och på något sätt omfamnar Jakob. Och de försonas i den stunden. Det är någonting fascinerande som inträffar i oss när vi möter Gud. Ja, det stannar inte bara här, utan det är bara mitt i allt sippra runt dig och din omgivning. Att människor runt dig också blir välsignade på samma sätt. Och Josef som vi läste om, eller som inte vi läste om, men som vi hörde om av Pelle förra veckan. Han tror jag, hans liv, hans rättfärdiga liv som kanske saknar motstycke i gamla testamentet i alla fall. Han tror jag var ett resultat av att han fick se sin pappa möta Gud. Så man kan ju säga så, om du är mån om din familjs andliga välstånd, möt Gud. Låt dina barn, din fru, din man, din mamma eller pappa, låt dem få välsignelsen av att dela sitt liv med dig som får möta Gud. Jag tror det bästa du kan ge din omgivning, det är ett liv befläckat av den helige ande. Att när de möter dig så möter de Gud själv. Jag får se det så många gånger i min eget liv. Det finns ju ibland en och annan kamp som i en andlig tjänst. Men jag ser också många gånger när man i de här stunderna bara vänder sig till Gud. När vi böjer våra knän inför Fadern och bara ber om nåd. Jag menar senast i veckan med Markus här i församlingen. Vi har ju någon business som vi gör lite tillsammans ibland. Och så hade vi en utmaning där vi bara behövde ett mirakel från Gud. Och vi böjde våra knän tillsammans på måndagen och bad, Jesus, nu får du göra det här miraklet. Och så såg vi på ett märkligt sätt som jag ännu inte idag förstår, men miraklet kom. På något märkligt, där har ni amen på det sättet. Jag menar, vi har ju större förutsättningar att Gud kan göra någonting om vi i förkrosselse, ödmjukhet närmar oss honom. Så har du utmaningar, bekymmer, befinner du dig i någon fängelsehåla just nu? Kom fram till Herren och låt hans liv välsigna dig. För han längtar och älskar att ta hand om dig. fast du tycker du har sprungit bort och gömt dig någonstans. Gud är ganska snabb och hinner nog ikapp dig. Och han är alltid starkare än dina största och tyngsta utmaningar. Låt oss tillsammans be som Paulus och Silas. Låt oss be att just dina murar, din fängelsehåla, dina bojor idag ska bara falla ner. Så du får uppleva det livet som Gud har för dig. Låt oss be. Jesus, vi är så tacksamma Gud att du är en Gud för de brustna och de svaga. Vi är så tacksamma Jesus att vi får bli små så att du i din majestät och härlighet får visa dig stor och stark, Herre. Vi tackar dig Gud att det handlar inte om oss.